Välkommen till Atompodden. Atompodden handlar om kärnkraften och kärnkraftens arv. Från drift till slutförvar av det använda kärnbränslet. Det handlar om ansvar i tusentals år. Jag heter Katarina Malmer. Avfallet från de svenska kärnkraftsreaktorerna ska läggas i 5 meter långa kopparkapslar och sen slutförvaras i berget under Forsmark. Det är den så kallade KBS-3-metoden som kärnkraftsproducenterna nu vill genomföra. Kopparkapselns hållbarhet har varit omtvistad i 40 år och kritikerna har ännu inte tystnat. Numera bortgångne forskaren docent Gunnar Hultqvist på KTH i Stockholm visade tidigt hur koppar rostar och oberoende forskare på Studsvik såg detsamma. Andra experiment har gjorts med andra resultat. Oenigheten kvarstår. Kommer kapslarna att hålla i 100 000 år? Och vad har regalskeppet Vasa som sjönk för nästan 400 år sedan med slutförvaret att göra? En av kopparkapsens skarpaste kritiker och en av Sveriges främsta korrosionsforskare är Peter Sakalos på KTH.
Jag har ju som bakgrund egentligen som metallurg och bergsingenjör och sen har jag doktorerat på KTH inom korrosionsvetenskap. Och det var egentligen min kollega, docent Gunnar Hultqvist, som startade forskningen med kopparkorrosion. Och det gjorde han ju redan så tidigt som början på 80-talet. Och så gjorde vi ett större arbete på det 2007 som vi publicerade tillsammans just då 2007. Och där visade vi då att koppar är inte immunt som till exempel guld. Lägger man ner guld i vatten så händer ju ingenting alls. Och det var väl lite det som var problemet, att SKB hade hävdat att koppar beter sig som guld i vatten om det inte finns något löst syre där. Och det var det vår forskning visade då, att det stämmer ju inte alls, utan koppar korroderar även i rent vatten som är syrgasfritt.
Din forskning inriktade sig då på koppar i vatten?
Ja.
Och vad upptäckte du då?
Jo, då visade det sig att koppar faktiskt reagerar direkt med vattenmolekyler. Förut så trodde man att koppar egentligen bara reagerar med den lösta syrgasen som finns i vatten. Jag menar, det finns ju alltid löst luft i vatten, annars skulle till exempel fiskarna inte överleva i vattnet. Så man trodde att det var det lösta syret som angrep koppar endast. Medan då Gunnar och jag visade i noggranna studier, även med isotopmärkta syreatomer och isotopmärkt vatten, så kan man verkligen se att nej, det stämmer inte alls. Koppar reagerar faktiskt väldigt gärna med vattenmolekylen och till och med reagerar faktiskt hellre med vattenmolekyler än med syrgasen i sig. Så det var ju faktiskt en nyhet. Men visst, reaktionen är mycket långsam, så att det är inget stort problem för våra vanliga vattenledningsrör och så vidare som vi har i samhället. Men problemet är väl snarast att dels kan det ju då i sig vara ett problem om vi tänker 100 000 år, eftersom det är en oerhört lång tidsrymd, nästan ogreppbart långt. Men på, vad ska vi säga, den vidare problematiken är ju då att även om koppar reagerar lite grann med vattenmolekyler, så det stora innebörden av det är nämligen att det möjliggör massa andra farliga och snabba korrosionsprocesser, som till exempel spänningskorrosion. Och spänningskorrosion blir ju direkt problem i slutförvaret, för det betyder att det blir sprickor i kopparkapseln. Så det är liksom en korrosionsprocess som skapar sprickor i koppar. Och det där möjliggörs av att koppar faktiskt reagerar med vattenmolekylen också. Så att det har stora implikationer.
Men vad är spänningskorrosion då specifikt?
Ja, det är en bra fråga, för att vetenskapen är inte helt överens om exakt hur den processen går till. Men det man ser är ju att den är väldigt snabb. Så istället för att det bara korroderar lite, rostar lite på ytan så att säga, så blir det trådfina sprickor som går in i materialet. Och det där kan gå rätt så fort. Och det där typiskt blir ju då, och det heter ju också spänningskorrosion, så det behövs att det ligger på en liten spänning i materialet, alltså någon typ av last. Och det gör det ju i de här kopparkapslarna, gärna då kring svetsfogarna. Och det är ju höga tryck där nere, så att det blir spänningar i kopparkapseln. Och då riskerar man alltså att få såna här trådsmala sprickor. Och det betyder ju att då tar det ju... Ja, då kan man tänka sig att de första kapslarna går sönder kanske redan efter 100 år. Eftersom den här olegerade koppan är ju känslig för spänningskorrosion. Och det är väl lite där vi har försökt vara pedagogiska och säga då till SKB att ja, det är inte så bra att använda olegerad koppar. Eftersom den är känslig för bland annat spänningskorrosion. Och då skulle man, jag menar, vi har ju försökt föreslå bättre lösningar. Det vill säga man kan använda legerad koppar. Det hade ju varit den enklaste förbättringen. Att legera koppar då med till exempel lite tenn. Och då får man ju brons. Och vi kan ju bara titta på alla arkeologiska fynd, så ser man ju att brons är ju ett fantastiskt bra material även i grundvatten och havsvatten och syrgasfritt vatten. Men och det är väl det som är lite tragiskt, att man har inte lyssnat på de varningarna ända sedan Hultqvist på 80-talet, vilket är lite märkligt.
Men vad tror du det beror på att de inte lyssnar på de här varningarna?
Ja, det är nog en komplicerad situation. Jag tror nog att det finns ju en hel del prestige i det här, och har man då lovat att den här kapseln garanterat fungerar, vilket man var i princip tvungna att göra, för det var väl under Fälldinregeringen där man bestämde med den här villkorslagen att om inte industrin kan visa att det finns en bra slutförvarsmetod, då måste vi stänga kärnkraften genast. Och det är klart att det är ju ingen bra politik och liksom pressa Sveriges energibolag på det sättet. Det var ju ganska dålig lag faktiskt. Och då tog man hastigt fram kopparkapseln. Men sen har man ju blivit lite klokare med åren, så villkorslagen togs ju bort som tur var. För att det var ju, jag skulle säga att det var en lite farlig lag att ha en sån utpressningslag.
De har alltså fortfarande ansvaret för att ta fram en lösning på det. Det ligger fortfarande, även om det inte är villkorat till direkt driften av kärnkraften, så är det deras ansvar att ta fram en lösning.
Ja, men så är det ju. Så är det ju. Ja. Och de vill ju då, oavsett hur mycket dåliga forskningsresultat som kommer fram år efter år, men de sista 20 åren så har det bara kommit så att säga dåliga resultat, det vill säga koppar. Det är många grupper som har studerat det hela och det ser ju egentligen bara mer och mer sämre ut var tiden lider, för att det är fler och fler rapporter som ser problem. Men man har ju då hårdnackat hävdat att det är liksom, ja, mer eller mindre fel på all annan forskning och deras egen forskning är bäst, vilket tyvärr inte stämmer då.
Men nu gör de ju ändå såna här så kallade lotförsök, såna här långtids... ner i marken med kopparrören och sånt. Är inte det en bra... kan man inte med det visa någonting hur det fungerar?
Jo, vi har ju fått tittat en del. Jag har ju varit med professor Kristoffer Legroff. Jag har ju varit med och granskat det här hos Strålsäkerhetsmyndigheten, och vi skrev en kritisk rapport för att det visar ju tyvärr ganska tydligt att det korroderar ju en hel del. Och det var ju då bara, ska vi säga, bara 20 år. Man får tänka 20 år jämfört med 100 000 år. Och det såg ju ganska risigt ut, får man ju minst sagt säga, efter 20 år. Men själva detaljerade SKB-rapporten visade ju då aldrig på några, ska vi säga, detaljstudier av de områden som var kraftigt korroderade. Så det var ju en dålig rapport helt enkelt.
Kan man inte lita på de här lotförsöken då?
Jo, försöken är i sig bra, men däremot så skulle ju då man behöva titta på alla delarna i lotförsöket. Om man bara tittar på de delar som ser ganska fina ut, det blir ju ingen vettig rapport, utan man ser ju då på översiktsbilderna att de har inte behagat studera de mest angripna delarna, till exempel en bottenplatta som är gjord i koppar då. Och den låg ju längst ner i försöket, så den var ju verkligen utsatt för syrasfritt grundvatten. Och den är ju allvarligt angripen.
Sen är det ju innanför där är ju då en gjutjärnsinsats. Håller den?
Ja, det är intressant. Jag har ju inte studerat gjutjärnet, men det är roligt generellt att så, experter som då tittar på gjutjärn, de är väldigt oroliga. De tycker att oj, 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 ja, det där gjutjärnet kommer nog inte att hålla speciellt bra. Och så pratar man, och så tittar man på andra experter som tittar på leran. De, oj, oj, ja, men det här med leran verkar inte fungera. Det kommer torka ut och spricka, så vi är oroliga över leran. Så att alla experter på sitt eget område, så kan det gå till geologerna. Ja, då är de oroliga över bergspänningar och att det är feldesignat ur bergsperspektiv. Så att liksom, det är ju lite fascinerande att alla experter på sitt eget område är oroliga för sin del. Och då kan man väl säga för sig att kopparkapseln är väl trots allt huvudbarriären som man kallar det för. Så kopparkapseln är ju trots allt viktigast av alla barriärer.
Men hur tycker du man ska gå vidare nu då?
Ja, alltså om man får tänka fritt så skulle man ju helst vilja bränna ner avfallet. Det vill säga att det är farligt i 100 000 år är ju ett besvär som är svårövergripbart. Men det bara tänka efter, för 50 000 år sedan då sprang ju neandertalarna omkring i Centraleuropa. Så att det här är ju en ofattbart lång tid. Och titta på våra mänskliga konstruktioner som vi har gjort, och metalliska konstruktioner. Ja, det är ju för sig intressant, och hittar vi ju bronsföremål som är kanske 5 000 år gamla idag och fortfarande väldigt fina om de har råkat fått rätt tändhalt i sig. Så att jag menar, det är lite det jag spelar på här, att ska man göra någonting som fungerar någorlunda så skulle det ju vara då kanske brons eller några andra, men inte olegerad koppar, för de är ju alltid angripna. Men 5 000 år är ju fortfarande väldigt kort tid mot 100 000, så att säkraste för oss alla vore att hålla kontroll på avfallet i 50 eller 100 år till. Det är min bestämda ståndpunkt. Men om man nu tvingar fram en snabb lösning, så ja, då ska man ju åtminstone använda brons. Då, jag tror kanske inte brons håller i 100 000 år heller, men då blir det ju någonting som kan fungera tillräckligt bra. För att egentligen är det väl så att avfallet är ju väldigt, väldigt farligt de första 300 åren. Och olegerad koppar kommer ju inte ens att klara 300 år. Det är väl där skon klämmer som jag ser det då. Så skulle man byta till brons så får man ju någonting som åtminstone kan fungera hyfsat.
Men brons är det väl ingen som talar om idag?
Nej, men det är ju bara ett exempel om du tittar på, som jag berättade, då, historiska fynd. Brons fungerar ju 100 till 1 000 gånger bättre ur korrosionssynpunkt än olegerad koppar. Så att det är ju vetenskaplig fakta. Så att jag menar, 100 till 1 000 gånger bättre slutförvar blir det, säger dock inte att det är tillräckligt bra, men kan vara tillräckligt bra. Det är så man får se det, va? Och det är ju mycket intressant om man tittar på Vasaskeppet. Där fanns det ju både bronsföremål och kopparföremål. Och kopparföremålen är ju ganska hårt anfrätta. Det har vi ju, Gunnar Hultqvist, har gjort en publikation om också. Där vi tittade på kopparmynten i Vasa. Och de är ganska hårt ansatta av kopparkorrosion. Och då har de ju legat i en syrgasfri botten på Östersjön då. Så det är en ganska relevant miljö med lera. Medan då bronsföremålen är ju, som jag då sa, det har skett kanske upp till 1000 gånger mindre korrosion på bronsföremål. Så Vasaskeppets bronskanoner är ju faktiskt väldigt... De som har fått bra legeringssammansättning, man måste ju titta på det också. De har ju blivit fantastiskt... De är ju fantastiskt välbehållna. Ett annat problem är väl då att Strålsäkerhetsmyndigheten är så nonchalant. Jag menar, egentligen så kan man ju tänka så. SKB är ju ett privat aktiebolag. De vill ju göra minsta motståndets princip eller billigaste möjliga lösning, kan man ju tänka. Va? Och det är väl rimligt för ett aktiebolag att tänka så. Men då måste ju den svenska kontrollmyndigheten vara funktionell och sätta krav på SKB. Och det har ju myndigheten helt misslyckats med. Man har ju varit helt lam och bara, så att säga, följt med SKB hela tiden. Och det är väl egentligen där tycker jag skon klämmer. För om myndigheterna hade gjort ett ordentligt jobb, då skulle de ju inte ha harvat med olegerad koppar idag. Va? Utan då skulle man ha tagit fram någonting som faktiskt kan fungera. Det är tyvärr att den här kontrollmyndigheten har ju inte gjort ett riktigt bra jobb. Och det har ju möjliggjort att inga förbättringar har skett egentligen under de här 40 åren. Och så att egentligen, jag tror det är nog en stor del av problemet. Att myndigheten inte har satt några krav egentligen.
Hur ser du på det där att det blir liggande länge i Oskarshamn?
Jag tycker ju det är bättre att hålla kontroll på det här avfallet. Jag menar, det känns för mig, ja, det är klart okontrollerat att lägga ner i olegerat koppar som jag sa. Alltså, det alternativet är ju verkligen dåligt. Då är det bättre att jag menar, i utlandet har man ju många, man kan ju till och med ta upp de här stavarna som har legat nu i 30 år och 40 år nere i klabblagret i Oskarshamn. Det kunde man ju faktiskt lägga in i torra burkar, så att säga, dry cask. För de har ju liksom, så att säga, svalnat ner ordentligt. Så man skulle ju kunna börja göra ett sånt där torrt lager. Och ett torrt lager är ju mycket säkert, för att då är man inte ens beroende av någon extern kylning. Då. Så att jag ser, det finns ju många lösningar att bygga ett säkert mellanlager som är kontrollerat och helt enkelt övervakat. Och jag menar, om det tar, jag menar, tekniken går ju framåt. Varför ska vi nu chansa på en olegerad kopparkapsel som många hävdar inte fungerar bra? Då är det ju bättre att ha det under kontrollerade former nere i klubb. Och sen, ja, jag menar, i bästa av alla världar så går det kanske att använda, jag menar, 99% av energin är ju kvar i avfallet. Så att det är många som tycker att det är ju dumdristigt att gräva ner det. Varför inte använda det som bränsle i framtiden?
Om man då ska byta från ren koppar till legerad koppar, är det en stor och dyr process? Är det görbart, så att säga, i det här skedet nu?
Om du nu tänker göra olegerade kopparkapslar som är så här stora, det är ju väldigt tekniskt besvärligt att hantera de här och bygga de här kapslarna, för det är ju 5 centimeter tjock koppar. Skulle man använda brons, då har du en helt annan korrosionshärdighet och en helt annan mekanisk styrka också. Så du skulle ju faktiskt kunna, där du förlorar på gungorna, så att säga, ta igen det på karusellerna. För att då skulle du inte behöva faktiskt vara 5 centimeter, utan skulle säkert kunna göra några centimeter. Alltså lite, behöver inte vara lika tjockväggigt. För brons är ju, som jag sa då, rätt legering är ju faktiskt 1000 gånger härdigare än olegerat koppar. 1000 gånger. Och det är mycket.